Hej och välkomna till Tredje huset, vår podcast om astrologi. Jag heter Charlie Bok och med mig har jag min poddkollega
Lotta Svensson.
Ja, Lotta Svensson. Hej Lotta, vad kul att se dig igen. Det var ett tag sedan, du har varit bortrest.
Ja, jag har varit i Österrike ett tag, i några veckor. Så nu är jag hemma igen och tar tag i podcasten med stort engagemang.
Underbart, gud vad kul. Ja, jag har en liten nyhet, och det är att, eller två nyheter. Jag har kommit in på en hälsocoachutbildning på Hjälmareds folkhögskola, så jag kommer läsa till hälsocoach med början augusti. Och sen har jag kommit in på en astrologiutbildning också, så att den börjar på söndag hos Ashuta Bhava Das, även kallad Nightlight Astrology om man vill kolla upp det. Så det är lite spännande saker på gång. Ja.
Roligt. Det blir säkert jättebra. Jag går ju Brennans kurs i hellenistisk astrologi också, electional. Så som jag nöter mera på egen. Där har ni har väl någon sån här att man följer en sorts schema, medan jag har ju utifrån mitt schema så har passat mig bättre att göra det på egen hand. Så den är helt digital då. Eller vad menar jag? Att man har självstudie på ett annat sätt.
Vad kul. Ja, nej, men det kommer nog bli jättebra tror jag. Ja, idag har vi med oss en gäst. Du får jättegärna presentera dig själv.
Ja, hej. Det är jättekul att vara här. Frida Rydqvist heter jag och jag är en salig blandning av saker. Men jag är bland annat astrolog och ägnat mig åt astrologi sedan 2011. Sen är jag har en bakgrund i psykologin, så jag är alltså psykologutbildad. Har jobbat som psykolog, men lämnade det 2020 för att istället gå in i akademin och börja doktorera. Och utöver det så ägnar jag mig och är väldigt intresserad av medialitet, mediumskap, också healing och transhealing. Så att sammanfattningsvis en psykologutbildad medial astrolog.
Fantastiskt.
Det är som ett hattrick, tre olika stolar. Då kan vi ju följa det med att fråga dig vilka dina big three är, om du vill dela det. Din sol, måne och ascendent.
Ja, absolut. Jag har solen i oxen, ascendenten i skytten och månen i skorpionen. Så jag är född runt fullmåne.
Det är lite intressant, för jag har ju också månen i skorpionen, och så har ju Charlie också ascendenten i skytten. Så att vi blir som en... Nej, det var inte det. Vi var skytte, just det, så.
Ja, jag är solen i skytten.
Vi har precis pratat om det. Sen så kom jag på så här, ja, jag försökte göra något smart av det.
Ja. Ja, och vi nämnde ju precis också att du Lotta hade din Chiron, någonstans är den tredje graden av oxen. Och där har jag min sol, och alltså jag tycker det är så kul alltid, för att ofta när man träffar klienter, och vi kommer väl in på det här sen, men träffar man klienter eller interagerar med människor, så är det nästan alltid, som jag ser det, liksom beröringspunkter av de personliga planeterna eller ja, men, någon punkt eller någon planet helt enkelt som interagerar med varandra när man lägger ett horoskop på ett annat. Och det här till exempel som du och jag Lotta med din Chiron och min sol, eller ja, men jag och min ascendent i skytten och du Charlie som har solen i skytten, att ofta så dras man ju till människor på det sättet där det finns liksom beröringspunkter.
Precis, och jag och Lotta som båda har ascendenten i kräftan. Det är härligt.
Ja. Och sen hände vi någon Mars-Venus.
Det är båda Mars och Venus konjunktion, ja.
Ja, just det. Och så tänker jag på att, ja, men att jag har ju min sol. Nu har ju vi lite olika skolor här. Jag vet att ni läser i hussystemet, vilket är det ni använder? Är det whole sign? Ja, och jag använder ju Placidus som hussystem. Vi kommer väl också komma in på det, antar jag. Men jag har ju min sol i tredje huset. Och jag är med nu i tredje huset podcast. Och jag vet att du Lotta har ju solen i tvillingarna och mycket tvillingenergi liksom, så att. Och jag har Mars i tvillingarna, Jupiter i tvillingarna, så jag har också mycket tvilling-vibes faktiskt.
Ja, jag är också det, med både Jupiter och solen i konjunktion i tvillingarna. Så det blir väldigt så här expansiv tvillingenergi.
Just det. Jag tänker alltid på att det är att ha Jupiter vid solen. För mig är det lite den här Pippi-energin.
Det
Alltså den här
finns
att
alltid det.
det har jag aldrig gjort förut och det går säkert bra. Alltså att man har lite den attityden. Och jag gillar
Ja, jag har hört det. Jag har hört någon som sa till mig, varför måste du begå alla misstag själv? Kan du inte titta på andras misstag? Har jag hört mer än en gång.
Men jag tycker det är kul när man har, när man ska leva ut liksom också med Jupiter vid solen, då ska man ju vara lite, alltså lite mer. Man ska ju tillåta sig själv att vara det. En person, tänker jag, med sol-Jupiter-konjunktion ska ju inte i första taget liksom lägga band och dämpa sig själv alltid. Det ska ju levas ut också, den optimismen och den expansionen som kommer med Jupiter vid solen. Så
Jag tar
tänker jag i alla
med
fall.
mig det.
Ja.
En sak som jag tänkte på, det var att det finns ju, där, bara lite stepp tillbaka här, det var att det finns ju många astrologer som tittar på sina stream med dem som de ska läsa. Och så ser de liksom, vad är det jag kommer att möta här och vad blir det här för sorts konsultation och vad kommer att hända med mig i det här mötet?
Ja, jag gör faktiskt ofta det. När jag till exempel, nu är inte det här mitt heltidsjobb, utan alltså jag är ju anställd, så jag 80% jobbar jag som doktorand. Men den övriga tiden, jag brukar säga 20% plus, för det blir alltid lite plus. Då ägnar jag mig åt astrologi och konsultationer och klienter och så här, mycket internationellt. Men då brukar jag faktiskt göra som du sa, att titta på sin astrin, och ofta så är det liksom, väldigt ofta har det varit typ Chiron involverat på något sätt till mitt horoskop. Och sen kan det också väldigt mycket vara liksom att, nej men att det blir den här speglingen, att det inte bara jag som ska ge något till klienten, alltså utan att det också är klienten, som du säger, lär mig något och speglar något i mig. Så det brukar vara jättespännande att titta på.
Och det får man även när man jobbar kliniskt med patienter till exempel, så är det här att man använder sig själv som redskap. Och det gör ju alla som jobbar med människor, oavsett vad det gäller. Och då kan vi glida in lite grann på hur du jobbar, Frida. Det tycker jag var en intressant fråga. Känns det som att det är lite dags för den nu? Vad säger du, Charlie?
Yes. Ja, nej men absolut. Det första jag alltid brukar säga, eftersom att jag har en bakgrund som psykolog, alltså är psykologutbildad, det är att jag brukar göra en gränsdragning där jag säger att jag ägnar mig ju liksom inte åt traditionellt psykologarbete på det sättet att jag jobbar inte med att bota depressioner eller ångest eller sådana här saker. Utan det jag ägnar mig åt som astrolog och i mitt jobb, det är mer att stärka människors agens, alltså typ på ett positivt sätt väldigt mycket, med att liksom, man kan kalla det empowerment, eller liksom man kan kalla det att också få människor att hitta kontakt till sin själs vilja och alltså sin egen drivkraft där. Vad vill man bortom alla krav, föreställningar, normer, bortom sitt egos begär till exempel? Vad vill du då? Och jag tycker att det är väldigt mycket så jag jobbar, genom att försöka hitta själens perspektiv via astrologin och förmedla det till klienten på ett etiskt, utvecklande och tillåtande sätt, skulle jag vilja säga. Sen är det också så att eftersom jag kallar mig själv för liksom en medial astrolog, det betyder egentligen bara att jag efter att ha studerat astrologi sedan 2011, så har jag känt att jag kom till en punkt där jag i läsningar och så började få upp mycket mer bilder, började få upp mycket mer kroppsliga sensationer. Till exempel kan det vara så med klient att man ser någon lite mer utmanande placering i horoskopet. Och då kan jag ha liksom, om jag ska ha klienten på kvällen, så kan det vara att hela dagen så går jag själv runt med liksom en jäkligt ond höft, som jag vet inte är min. För jag har väldigt bra kontakt med min kropp och de förnimmelserna där, eftersom jag också oxe, väldigt mycket mer kroppsliga. Men så där har det börjat nystas fram liksom, att därför jobbar jag väldigt parallellt med liksom det här transhealing kallar jag det. Att jag connectar min kropp till klienten, tittar på horoskopet som en karta över själens resa och utveckling och också bjuder in för bilder och budskap i läsningarna för att just få ett mer liksom, ja men, ett plus ett blir tre. Ett mer utvecklat perspektiv där man får ihop logiken med det kroppsliga, med det själsliga. För att guida personer så gott jag kan.
Ja, var lite bara sån här som en liten, jätteliten parentes. Men har du någon relation till medicinsk astrologi? Det vore ju intressant att bara höra om du hade någon. Vad dina tankar om det är?
Ja, nej. Alltså jag har ju läst lite om det. Jag tycker det är väldigt intressant och... Jag har också läst, alltså för att jag var väldigt intresserad ett tag av, gud vad heter det nu? HR-astrologi. HR-astrologi. Det var jag väldigt intresserad av. Och då finns det ju någon som heter William Lilly som är från typ 1600-talet. Och jag vet att den astrologen, han brukade typ titta på folks urin och sen ställa ett horoskop utifrån det. Och det var alltså inte att han tittade på urinen utan han tittade ju på horoskopet. Alltså när han hade urinen bredvid sig. Och så kunde han läsa ut, alltså... fysiska åkommor, hur de ska botas och så vidare, det medicinska. Det är ungefär så långt jag har kommit i den på det spåret. Jag har känt att jag är inte dragen till att arbeta med medicinsk astrologi, men jag vet att det finns astrologer som är extremt duktiga på det. Jag tror jag bara har känt mig lite begränsad där, för att det har angränsat till liksom det här sjukvårdsmässiga som jag har varit i liksom som före detta klinisk psykolog. Och därför har väl jag försökt mer liksom att gå mer mot typ mer det flummiga, lite mer transhealing, lite mer det här energiperspektivet av allt.
Men ändå uppfattar det som att det är det här kroppsliga som du beskriver. Det går ju bra ihop med jordtecken tycker jag, att de jordastrologer eller astrologer som har en fasis eller en tyngd på jordtecken, alltså då är det ja, oxe, jungfru, stenbock, då tenderar man kanske att titta på det här praktiskt fysiska, användbara, materiella, att man har den ingången, eller att man dras till det, att man utvecklas mot det, ja, under sin karriär, man ska säga.
Ja, men jag kan verkligen relatera till det. Och just också, alltså jag har ju liksom väldigt mycket i oxen. Alltså jag har solen i oxen, jag har Venus konjunktion solen i oxen, Merkurius i oxen, min IC i oxen. Och sen har jag ju då såklart månen i skorpionen, MC i skorpionen, Pluto konjunktion både måne och MC i skorpionen. Så att det är ju den här polariteten liksom, att det intuitiva, det djupa, det grävande kommer ner till botten, det psykologiska, det transformativa med det här fysiska jordande som du säger. Och jag tror att för att jag ska få utlopp för de där energierna och det inte ska bli helt liksom om att jag ska sitta här och gråta i soffan och borra ner mina egna problem och sitta och käka chips varenda kväll och fundera på varför lever jag, så har jag liksom kanaliserat det här på något sätt till att låta djupet ta plats och göra något som du säger väldigt praktiskt av mina intressen.
Ja, det här, de här tunga skorpionplaceringar som du beskriver låter nästan som en så här häxkriterium lite grann.
Ja, jag brukar skoja och säga det, och att ofta när jag ser klienter med typ måne i skorpion, då känner jag liksom den här häx-viben.
It takes one to know one.
Ja, men precis. Och, ja. Ja. Men vi kommer väl in på det också sen, tänker jag, men hur man kan också göra det bästa av energierna i sina horoskop. Och jag var faktiskt nyfiken där, för att också involvera er mer. Vad känner ni liksom med era utmaningar i era horoskop? Och vad är det som ni känner är mer lättflödande?
Jag kan ta den med en gång. Jag har en Saturnus som styr många av mina planeter. Och Saturnus i mitt horoskop är stationary direct. Och i Värduren, som är det, liksom tecknet för dess fall eller depression. Så att det är liksom inte en superfungerande Saturnus, men den behöver bära upp liksom både Venus, Mars, Uranus och Jupiter. Ja.
Ja. Vilket hus har du din Saturnus?
Tionde.
Tionde. Ja. Och det är i whole sign. Blir det samma sak i Placidus-systemet? Mm. Vet du? Ja, det blir det.
Ja. Och de tenderar att bli det.
Mm. Nej, just det. I Placidus är det nog elfte huset. Men ja. I flera andra quadrant houses blir det tionde. Så det är de flesta hussystemen som blir det tionde.
För jag gissade, när du pratade så fick jag en bild att den var i elfte huset. Mm. Ja, det är så här jag jobbar lite.
Wow.
Jag vet inte om det stämmer, men det kom till mig. Och då, om den är i elfte huset och det stämmer, då, alltid när jag ser Saturnus i elfte, då brukar jag tänka på det här med att man behöver komma över de här kanske begränsningarna, att känna sig på något vis separerad från samhället eller grupperna. Alltså den här, ibland kan man nästan se som lite socialfobiska tendenser, tycker jag, i horoskopen, när man ser Saturnus typ i elfte. Just för att det blir mycket den här begränsningen ut mot gruppen och grupper och vänner och samhället. Och bara för att kort säga något om det, så tycker jag att det är inget dåligt med Saturnus. Och jag förstår exakt, Charlie, vad du menar, att det sätts mycket tryck på den planeten. Men jag brukar bara säga det till alla andra som är lite nya inom astrologi, som brukar tro att Saturnus är väldigt farlig, läskig och dålig. Att det är ju inte så. I alla fall inte inom den här moderna astrologin och den här evolutionära astrologin som jag jobbar med. För att där tänker man ju mer att det är ju en typ av motstånd som också ska få personen att växa. Och att man också med sin fria vilja tar sig an utmaningar och växer extremt mycket av det. Så en person med Saturnus typ i elfte kanske till slut blir väldigt, väldigt motståndskraftig, stark, en ledartyp i grupper som verkligen kan hålla fanan och liksom verkligen har en mognad i sitt sätt att bemöta vänner och samhället i stort.
Men det känner jag nog att jag haft från start, att så här, varit väldigt liksom utåtriktad och väldigt liksom, varit som en ledarfigur i organisationer och sådana saker från när jag var liksom 14 år typ. Så att det, men det är väl så här en brådmogen Saturnus, eftersom den är värduren. Värduren vill ju bara framåt och ge massa energi och liksom, vill inte bromsa.
Ja. Sen är den hellenistiska astrologin, eller den som jag och Charlie brukar använda oss av, där skiljer man också på om man har ett natt- eller daghoroskop.
Ja.
Och där är ju Saturnus, är man född på natten så är ju Saturnus liksom, har ju den större, ja. Då har den liksom en större tyngd.
Det är sekt, född på, eller hur?
Ja, precis. Ja. Och är man född på dagen, då är Mars den som man ska passa sig för. Då kommer vi raskt över på mig. Kanske om vi, men jag vet inte om ni var klara.
Nej, det är jättespännande om du vill dela.
Verkligen.
Jag tänkte på det här du sa, att vad är utmaningen? Och det är väl, jag funderar också på vad som tycker flödar lätt. Och det har lite svårt då, och jag har lite svårt att komma fram till det, men jag vet att det här, jag tänkte på, jag har ju delat en del med min Mars Venus i väduren i konjunktion med södra Norden i tionde huset. Det kan vara ganska framträdande, kan jag tycka, och det är energi som är ganska där Venus blir dominerad av Mars, eftersom det, ja, Mars är hemma i väduren. Jag har ett daghoroskop, Mars är den liksom dominanta, och så tionde huset är ju också ett sånt här, man brukar titta också så här, så på att de mer framträdande huset är första, sjunde, tionde och fjärde. Och det är det tionde som jag har flest planeter. Sen har jag också sol och Jupiter i tolfte. Den har jag dealat med på ett helt annat sätt. Den har kommit lite senare i livet som jag har liksom fått tag i det då. Och sen plus att jag har en del, ganska mycket oppositioner i mitt horoskop. Det är liksom en sån här som väger emellan. Sen har man, jag tror det kallas för, ibland kallar man det för spannen, där att det finns någon planet som håller i. Men där är Saturnus i andra, sen har de andra nästan i motsats till varandra. Och sen är det tomt i övrigt. Så det är ett ganska mycket, ganska polariserat horoskop. Så det är något som jag har delat med, och liksom hur kanaliserar man de här energierna.
Ja, det är väl också, tänker jag, när det är så, vad ska vi säga, polariserat, när det är att, men mycket planeter ligger på en sida av horoskopet, eller så mycket i opposition som du säger, att det blir ju lite som en, alltså, som du säger, jag brukar tänka liksom, det blir ju lite svårare att kanske få flödet, för att om planeterna är mer utspridda i horoskopet, det skapar ändå en annan motvikt kan man säga, alltså på något vis. Så jag förstår det där absolut, men sättet jag skulle se det på, som sagt, med min lilla positiva skyttenergi här, ascendentskytten, så är det ju just att din själ har ju säkert valt den här typen av utveckling i det här livet för att det också ska komma en större utveckling på något sätt. Alltså precis som att man, när man tränar på ett gym, så tar man tyngre vikter och får större muskler. Alltså på det sättet tänker jag väldigt mycket kring astrologi och alltså utmaningar generellt i livet. Och så. Sen som sagt, när ni pratar så läser ju ni i ett annat hussystem, Holsign. Och jag kan bara säga att jag är så ovan att se mitt horoskop alltså i Holsign. För när jag ser mitt horoskop i Holsign, då blir jag väldigt så här, va? Jag har ju jättemycket i 12:e huset. För då hamnar ju måne, MC, Pluto, alltså allt det där i mitt 12:e hus. Och
Jag
då,
vet.
ja, och då går jag direkt så här bara igång. Jaha, vad betyder det nu då? Jag är så van att läsa på mitt sätt. Sen är jag också född på natten, så då blir ju Saturnus den planet som är tuffast enligt sekt. Och jag brukar bara läsa det i Placidus, och jag är Saturnus i första huset. Apropå också att det speglar ju lite det du sa, Charlie, med Saturnus i väduren kan man tänka. Och för mig, det har varit en jättetuff placering för mig att ha Saturnus i första huset, för att de första 30 åren för mig, nu är jag 33, men det har ju varit ganska mycket motstånd för mig att uttrycka mig och min individualitet och vem jag är och mitt självuttryck liksom, på gott och ont. Jag tycker nästan det är som att man åldras baklänges. När man har typ Saturnus i första huset eller Saturnus kvadratur till solen eller månen eller så. I alla fall hur jag brukar se på det, så här att man får kanske växa upp med lite som kostymen på, sen klär man av sig den allt eftersom liksom. Och så har jag också Uranus vid min ascendent, och sen har jag Neptunus i första huset, så jag liksom Uranus, Neptunus och Saturnus i första huset. Så jag har försökt balansera det här i mitt eget självuttryck. Så ja.
Heavy load.
Jag har också Saturnus i kvadratur till ascendenten, så att jag känner verkligen igen det här med att åldra baklänges, eller liksom att så här, vara väldigt, jag uppfattar det som väldigt mogen som barn, liksom, och så här, väl fostrad och sådana saker. Och sen har jag fått balla ur med tiden, liksom. Vara lite mer spelevink, liksom, lite senare. Så.
Ja, det är exakt samma för mig, och det är det jag brukar säga till folk som har liksom, som jag säger, tuffare aspekter till Saturnus eller så, ja, men ta ett steg i taget liksom. Du under ditt liv, du bygger en otrolig mognad och du vet vad hårt arbete och uthållighet betyder. Men att step by step, dag för dag, år för år, så kommer du också kunna bjuda in mycket mer lekfullhet, och du kommer känna att livet bara blir lättare och lättare. Och det är faktiskt din vinst med det här. Alltså, jag brukar försöka säga det till människor, att livet blir lättare och lättare och lättare när man känner Saturnus på det sättet.
Jag tänker också på det här med återkomsten. Alltså när man har den här Saturnus-återkomsten som kommer liksom, som är där kring 29, va? Så brukar man, det är liksom då man kommer på vad det är man ska göra här. Alltså, vad är det för jag, vad har jag för uppgift? Vad har jag för, jag vet inte riktigt om jag vill koppla ihop Saturnus med kall, för jag ser också kall som, men det skulle kunna vara mer som en livsläxa, en livslärdom. Vad ska jag åstadkomma med det här som jag, liksom, varför är jag här lite grann? Och tycker att den brukar komma med den åldern. Och det kan ju folk tycka också, det kan ju kännas väldigt tungt när man får den här bördan av att vad har jag för uppgift? Psykologiskt kan man tänka Saturnus som överjaget, tänker jag.
Ja, verkligen. Och det är väl det som många är. Ja, men en del brukar skriva till mig, kontakta mig och vara lite rädda inför den transiten och den perioden. Och gud, vad ska hända nu? Kommer jag bli av med allting? Kommer jag tappa hus och hem och partner och allt? Men som du säger, det är ju liksom en process man går igenom för någon form av mognad. Och jag brukar också alltid ta exemplet att det behöver inte bli katastrof, för allt har att göra med egentligen hur mycket man har följt sin innersta röst och sin egen vilja. Alltså det här, jag tror mycket på det. För att jag ser ju som Saturnus transit är väldigt mycket som att man skalar av allt det onödiga. Man tar bort allt fluff, allt det här liksom, det onödiga kommer ner till det hårda. Precis som att Saturnus och liksom, jag tänker stenbocken styr liksom allt som är hårt på kroppen. Tänderna, benen, knäna, leder och sånt. Och det är ju liksom the structure av saker och ting. Strukturen. Du kommer ner, du skalar av ditt liv till den basala strukturen. Vad är det som egentligen är viktigt för dig? Och det behöver inte alltid vara katastrofer för att i mitt fall, jag fick barn under min Saturnus återkomst. Fick dessutom ett barn som har solen i stenbocken, konjunktion Saturnus i stenbocken. Så det är lite roligt. Men
jag tror jag skilde mig vid min Saturnus återkomst.
Ja, det kan också hända, exakt.
Det var min uppgift.
Och det är ju också mognad. Alltså det är ju därför det är så viktigt att inte lägga liksom för mycket av de här positiva eller negativa värderingarna i transiter och energier. För att en skilsmässa, det kanske är bra. Det kanske är bra för mognaden. För att du ska komma vidare dit du är menad att gå. Få barn. Det är inte heller bara all jolly and fun att få barn. För att då behöver du verkligen visa prov på mognad. Du har ansvar för en annan individ. Det är verkligen något saturniskt också på någon nivå. Så jag brukar verkligen försöka spegla det så inte människor fastnar i att tro att allt är katastrof bara för att man har en viss transit. Sen är det såklart vissa transiter som är tuffare. Jag har en vän nu som, och det gäller ju de med, alltså stenboxplaceringar till exempel. En vän som har haft Pluto gå över hennes måne då under rätt så lång tid. Eftersom Pluto är en väldigt långsam planet. Och Pluto på månen, det är också en extrem transformation. Nästan som att man släcker ner ljuset och dimmar av ljudet i livet. Men återigen, det är också menat för att man ska komma vidare med sig själv. Utifrån mitt perspektiv då, att se på saker.
Jag tänkte på det du sa med att bli förälder, att bli mamma för dig då liksom. Så tänkte jag på det, något du nämnde med Saturnus där, så tänkte jag på att vissa benämner ju Saturnus som en kvinnlig gestalt, som en liksom mormor eller farmor eller sådär. Liksom.
Vilka då? Jag tänker ju såhär Saturnus fadern. Så.
Ja. Men det finns vissa, ja. Det finns även vissa hellenistiska som pratar om Saturnus som en grandmother liksom.
Ja, framförallt det, den generationen tänker jag.
Mm. Vad tänker du om det, Frida?
Nej, men jag är lite confused. Alltså, när jag brukar läsa ut typ, alltså apropå det här jag sa med att jag känner mycket i kroppen, ofta väldigt mycket kopplat till föräldrarnas alltså ursprungsfamilj, uppväxt, det blir något tema. Jag vet inte om det speglar min egen skorpionmåne där på något sätt, men alltså jag brukar ofta se mycket i klienters horoskop kopplat till just uppväxt, vad man behöver frigöra sig från för att komma vidare, och så är det ju för alla oss. Men då brukar jag ofta se Saturnus kopplat till pappa. Mm. Men samtidigt är jag kluven för att jag ser ju ändå, alltså stenbockens tecken är ju, eller hur, feminint.
Mm.
Ja, så att ja, jag är lite kluven där.
Och vattumannen är ju maskulint, så att så här, den har ju, egentligen alla planeterna har ju en, liksom, en maskulin och en feminin uttrycksform liksom.
En liten passus där kring feminint och maskulint, så utgår man väl framförallt, som är min uppfattning, att man inte utgår riktigt från könen så, utan nej, mer utifrån energier som vi pratar om i en annan del, det här med yin och yang och
ja,
extrovert, introvert, och att det är liksom olika sorters, ja, men det, ja, utåtriktat och mera reflekterande så, och olika typer av processer som egentligen inte har med mamma och pappa att göra så.
Ja.
Så det går ju, det går att få ihop, i och med att inte, det där feminina maskulina inte är så specifikt könsbundet.
Nej, du har helt rätt i det. Helt rätt, och det är faktiskt viktigt att lyfta det också liksom, för att ibland, det är också ett sätt att tillgängliggöra astrologi också mer, att gå ifrån de här statiska uppfattningarna då om dels energier, men också det här med maskulin och feminin, för att alla bär vi ju på både feminin och maskulin energi, och vi blandar och gör något mer utav det liksom. Så att det är väldigt viktigt att säga, tycker jag.
Mm. Jag undrar om det var någonting, jag var lite nyfiken på att höra mer om hur du jobbar, Frida. Nu sa du lite grann, men jag blev väldigt nyfiken på hur du jobbar med dina readings och vad du har för ingång i vad du gör helt enkelt när du jobbar med astrologi.
Jag tänker jag slänger in en fråga där också, för håll den frågan, men jag ställer också frågan, vad är empowerment för dig och hur använder du dig av det? Liksom?
Ja. Nej, men de frågorna kan jag nog svara på simultant, höll jag på att säga. Men det tror jag. Men hur jag gör reading, som sagt, det har skiftat. För att även fast jag har hållit på med astrologi sedan 2011 så var det inte förrän ungefär 2018-19 som jag började göra readings för andra människor. Och från början, alltså min ingångspunkt, det har alltid varit, och det är fortfarande idag, att jag sätter intentionen att jag vill ge information som stärker den här personens kontakt med sin själs vilja. Och att bli mer av det som man känner är ens autentiska jag. Och det här är flummigt, för vadå är jag autentiskt jag? Hur ska man komma fram till det? Men jag menar helt enkelt att jag tycker man kan se i astrologi, man kan se många vägar, men vilken väg skulle vara ganska naturlig då för dig om vi bortser från förväntningar, krav, normer, alltså allt det här som vi lägger på. Och då menar jag också, för mycket från ursprungsfamiljen kan det komma mycket där. Alltså om man skalar av det, som till exempel då jag med Uranus i första huset har vi, nära ascendenten. Alltså jag har ju ständigt, mycket på grund av Saturnus i första huset och Neptunus i första huset, tryckt ner, varit förvirrad kring min egen identitet, hållit mig själv tillbaka, rättat in mig i ledet, försökt vara duktig och ansvarsfull i alla lägen, gjort väldigt mycket för andra, apropå Neptunus, och tappat bort mig själv. Och inte riktigt kanske, alltså individualiteten som ska komma med Uranus i första huset, den har väl mer kommit som en form av impulsivitet, alltså så här, oj, nu hoppar jag helt plötsligt här ut åt höger sida när jag tänkte gå till vänster. Alltså att det har blivit väldigt svårt att balansera mig själv. Och det är där jag försöker hjälpa människor med att liksom, vad vill du egentligen? Vad känner du egentligen? Och det är här jag tänker att alla vi människor, ofta vet vi detta. Vi känner det någonstans innerst inne. Jag har ofta känt att, alltså, jag tyckte jag själv varit konstig när jag kände som att oj, det är som att jag betraktar världen lite på avstånd ibland, liksom. Det är som att saker händer omkring mig och inte med mig. Vad har det att göra med? Jag är konstig, något fel på mig. Men nu har jag liksom börjat acceptera det och ser att jaha, men jag har Neptunus i första huset, jag har Uranus där, okej, Saturnus, jag försöker förstå. Och inte att det ska bli en ursäkt eller en flykt bort från mig själv, men bara acceptans som gör att jag kan komma närmare mig själv. Så egentligen det jag vill förespråka till alla mina klienter och därmed stärka deras egen vilja. För att jag har varit hos rätt många medium, astrologer, alltså ända sedan ja, egentligen 2010 kan man säga. Och det är många gånger som det har gett mig väldigt mycket, men vissa gånger har det också känts som att någon vill säga till mig vad som kommer hända. Vad som kommer hända. Och jag är inte så nyfiken på det. Jag är mer nyfiken av att stärka mig själv så att jag kan hantera vad som än händer. Och att jag har skapat tillit till mig själv och min omgivning. Och jag försöker verkligen göra det. Men, nej, men med empowerment som vi pratade om, att liksom stärka människor och jag brukar säga att få dem att hitta sin egen agens, sin egen vilja, utöva sin egen fria vilja till större grad. Det är ju någonting som jag jobbar mycket med för jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Eftersom jag också själv har stött på många astrologer, medium och så vidare där jag känt att de inte har uppmanat mig riktigt till att faktiskt nyttja min egen fria vilja och ta mina egna beslut, utan att det har blivit mycket av det här, vad ska jag säga, siandet. Och så här kommer det bli, så här kommer det inte bli. Och jag känner att samhället gör ju redan väldigt mycket så med eller mot oss, så som samhället är uppbyggt idag. Och allting är väldigt uppbyggt kring att man ska ha planer och tänka si eller så, rätt eller fel. Och att lägga mycket av ens egen agens, alltså ens egen, vad ska jag säga, egens självdriv utanför sig själv. Andra ska bestämma mycket, man ska ledas mycket av krafter utanför sig själv. Och det där vill jag gå emot lite. Så jag står väldigt mycket för att det finns inga dåliga placeringar, utan det handlar om att se det på olika från olika perspektiv, ta ansvar och utvecklas och lära sig saker, lärande perspektivet. Så jag var lite nyfiken på att fråga er också, eftersom ni ägnar er åt hellenistisk astrologi, som jag utifrån mitt snäva synsätt ibland har uppfattat som lite mer antingen eller. Typ som att kanske, ja men nu ska jag bara vara helt ärlig med liksom mina förutfattade meningar av hellenistisk astrologi, som kan vara
med fördomarna, Frida.
Ja, ja men typ, har man kanske då någonting i, ja, vad ska jag säga, i 12:e huset. Mycket så här hidden enemies, och att det kan vara dåliga saker där. Och hur ser ni på det här? Alltså, hur funkar det med just stärka människor genom empowerment i den hellenistiska skolan? Så som ni praktiserar.
Jag kan ta den med en gång. Ja, alltså, alla mina lärare som jag utgår från, de har alla studerat modern astrologi först. Så att därför finns det väldigt mycket av den här mer psykologiska aspekten, mer av just empowerment, att liksom så här, vi ska inte få människor att känna sig skitdåliga liksom, utan liksom en mycket mer human aspekt i det hela liksom. Så att det är någonting som liksom Dimitra George, Chris Brennan, Achyuta Bhava som jag ska läsa oss, och flera andra, de har liksom vävt ihop den moderna och den hellenistiska liksom, till vad jag tycker blir en väldigt bra blandning. Men jag tycker din fråga är väldigt relevant, för att så här, i riktigt traditionell astrologi, när man läser de gamla astrologerna, så är det ju väldigt liksom fyrkantigt, väldigt liksom, det här kommer hända och liksom så.
Och tiderna var ju lite mera sådana också. Så tänker jag också. Att man får också förstå. Man får förstå teknikerna inom den tidsram som de uppfanns. Lite grann som man tittar på så här gamla Batman-avsnitt. Så det här med. Så fanns det inom en. Liksom det uppfanns inom en tid där de här psykologiska aspekterna är väldigt viktiga, och kemiska aspekter. Det handlar väldigt mycket om skurkna psykologi och vilka gaser de använder för att ta koll på varandra. Så att det, man får förstå det inom den kontexten där det liksom arbetades fram, och hur de förstod det där. För exempel det här med 12:e huset är också, det står också för någon sorts exil eller utomlands. Så en äldre tid så var ju det typ slutet av all kontakt med den värld som man kände den. Men det är det ju inte nu. Nu kan vi ju, det behöver inte ens förklara. Men vi kan ju resa och vistas utomlands och bo utomlands. Så kan ju se vi det som någonting positivt. Medan det ett gammalt horoskop skulle det vara någonting negativt. Och hur tolkar man det? Och jag tycker också att en del att vara astrolog är också att ta in. Jag lär mig ju hela tiden i interaktion med omvärlden och med mina klienter, med vad jag än jobbar med, när jag jobbar med människor. Och det, jag tänker att man tar in det. Och sen tror jag också det här som du sa, Frida, det här med det här, jag vet inte om du sa det, men jag uppfattade det som att du tog in den här intuitiva aspekten, att man får någon sorts nedlandning i det när man ser det horoskopet. Du får en fysisk nedlandning. Jag har mycket mer vatten i mitt horoskop. Jag får känslor, det får säkert du också, men att jag blir väldigt påverkad känslomässigt av människors energier, och då blir det något, ett ytterligare en dimension som man tolkar horoskopet utifrån. Nu svarar inte det direkt på frågan, men jag tycker att det är en utmaning. Jag kämpar lite med det deterministiska. Jag tror att det är svårt att förhålla sig till i nutiden, när man tänker att vi har så många val. Och sen tänker man, har vi så många val då? Hur många val har vi? Är det kanske, om vi utgår från att vi har någon sorts föreställning om att vi kommer ner på den här planeten och vi någonstans har valt vårt liv finns det ju, så kan jag tänka, utan jag har läst en del om folk som försatt sig i hypnos och har intervjuat som till liv mellan liven och tidigare liv och så. Och då utgår man från att man väljer faktiskt sina nyckelgrejer som händer i livet. Och sen kan man välja att gå de spåren eller inte. Man kan haka i det här, man kan uppnå det. Eller så kan man gå ett sidospår. Eller så kan man upprepa en läxa kanske 40 gånger eller två. Och där är den egna fria vilja. Men nycklarna finns där. Sen är det inte säkert att de alltid kommer en viss tid. Eller de kanske kommer igen och sådär.
Ja. Men det där tror jag också väldigt mycket på. Det där är nog min filosofi också. Liksom att... ja, men det finns många vägar man väljer, och lite är väl det här också minsta motståndets lag som man pratar om, att lite så kan man väl också se att ja, men det är ju ingen slump kanske att det här med psykolog till exempel, och vi psykologi och ägna sig åt det, liksom att vi har månen i skorpionen, du och jag Lotta, att det finns ett behov det här av att gräva på djupet, förstå på djupet, och alltså man kan ju ofta se mycket sådana där saker, vad som kan komma naturligt.
Jag är MC8 också.
Ja, just det, i ert system ligger MC liksom som flytande, om man ska säga, i horoskopet. Ja, just det. Ja, men jag tycker det är väldigt spännande, och jag bara tänkte att det där går ju åt andra hållet också, för att det är ju inte bara när det kommer till alltså utmanande aspekter, vi tänker oppositioner, kvadraturer eller utmanande placeringar. Jag brukar alltid säga liksom typ Pluto i fjärde huset, alltså såna här. Det är inte bara det gäller, utan jag har liksom ett horoskop som är, jag har extremt mycket sextiler, trigoner. Jag drak figuration i mitt horoskop. Alltså jag har ju bara så här flow, flow, flow överallt. Jag har ju opposition mellan min Merkurius och min
måne.
Ja, det kan man tro.
Livet underbart.
Underbart. Det låter ju, alltså det är väl det här jag vill säga, liksom att det låter ju så underbart, och många astrologer säger det. Och wow, gud vad många sextiler, trigoner, alltså harmoniska aspekter mellan planeter, mellan energier i horoskopet. Men det där, det behöver inte alltid vara bara all jolly and fun och positivt. För att det kan också göra att man ibland saknar ett visst motstånd. Och att motstånd på många sätt ger en riktning. Och där har jag känt ibland liksom att också med Jupiter i tvillingarna och mycket av det här. Att jag kan göra lite vad som helst här och där. Och det blir oftast ganska så okej. Men vad är min egentliga drivkraft? Vad vill jag egentligen? Och har man alltså då mer utmanande aspekter, lite mer motstånd på vissa sätt, då tycker jag man också kan få en annan riktning, för att då sätts man på ett annat prov faktiskt, på en annan press som gör att man i vissa fall kommer närmare sig själv, kommer till insikt om saker som gör att man får riktning.
En högre resonera. Energi i kvadraturer och positioner.
Exakt, för att jag tänker ofta mycket som i typ att ja, men en kvadratur, det är ju liksom att det blir friktion. Friktion, och friktion skapar energi och kraft. Och på samma sätt typ en, vi tar opposition, jag brukar alltid säga det är typ som om man tänker sig en boxningsmatch där två personer står jättenära med ansiktena. Den här spänningen som sker, det är ju spänningen då mellan två energier, vilket man också får kraft ifrån. Om allting bara glider, då kräver det ibland lite mer att man också tar ett aktivt val att göra någonting med sina sextiler, trigoner, mer harmoniska aspekter. Jag har, ja, det är väl en sak jag tänker mycket på. Sen är det ju också att vi får absolut inte glömma bort att ja, alltså månen för mig är extremt viktig i ett horoskop. Och det är det ju för er också, kan jag misstänka. Men att jag har också, apropå allt mitt kämpande med identitet och sånt, liksom att jaha, skyttascendent. Sen har jag tre ganska tunga planeter i första huset i stenbocken. Men samtidigt så har jag liksom det här Mars i tvillingarna på descendenten. Hallå, jag pratar liksom, jag är överallt, jag pratar babblar.
Optimism versus pessimism.
Ja, och sen har jag alltså Venus, konjunktion min sol. Så folk ser ju en oxe som är väldigt harmonisk, kan tala för sig, är inspirerande, glad och allt det här. Och sen när jag suttit där, Ja, men precis, harmonisk, vacker och allt det här. Och nu sa jag det om mig själv.
Såklart.
Men det jag tänker också, sen när jag suttit med den här tunga skorpionmånen, och det är därför det är så viktigt att våga titta på hela horoskopet för att förstå dynamiken i horoskopet.
Man kan ju tänka lite grann utifrån, ja, men utifrån del själv, tänker jag. Att man har liksom olika sidor av sig själv. Här har vi en Frida som är sportig, här har vi en som är självkritisk, här har vi en som är lugn och allt det där. Och så ska man få ihop allt det där. Och vi består ju oftast av flera delsjäl som behöver få kommunicera med varandra för att få till det, för att få en riktning i det. Vi behöver ju ta in alla och prata med de här delarna i oss själva, oavsett astrologin.
Ja, verkligen. Och är det samma för dig, Charlie, tänker jag, med liksom måne och djupet där och
Ja, så jag har månen i kvadratur till Pluto, så att den är väldigt utmanande. Det blir ju lite av en skorpionmåne nästan, skulle
ja,
man kunna säga.
verkligen.
En Hades moon i modern astrologi i alla fall.
Ja.
Men jag tänker lite på att så här, astrologin är ju som bäst när den både är ödmjuk, välvillig, är empowering, men också är väldigt ärlig. Att liksom inte, om inte klienten själv vill skygga lite från de tunga sakerna, så kan ju astrologin vara så här, okej, okay. Till exempel så tycker jag om att titta på vart ascendent härskaren är någonstans. Om den är i ett liksom lätt eller svårt hus, om den är i ett mörkt hus eller där. Om man säger hellenistisk astrologi så kan man titta mycket på var personen har agens någonstans och var man kan verkligen så här. Så jag brukar prata med personer så här, känns det som att du sitter i förarsätet av din egen bil eller känns det som du sitter i bagaget liksom och bara åker med? Det brukar ofta kunna stämma överens och det kan vara ett så här, aha, jo men jag känner lite som att jag sitter i passagerarsätet, kanske har lite kontroll men vi har alla agens någonstans, tänker jag, och att man kan styra över sitt eget liv. Men det kan vara en liksom, subjektiv upplevelse av att jag har inte riktigt kontroll, eller jag sitter verkligen och styr. Och det tycker jag hellenistisk astrologi kan beskriva väldigt väl. Och det kan bli en väldigt fin, ärlig dialog. Och samtidigt säger vi hela tiden, ja, men det är klart att du sitter i förarsätet, så är det ju liksom. Du har makt och kontroll över ditt eget liv och du kan styra. Men det kan bli en upplevelse av att oj vad mycket omvärlden styr över mig liksom. Och det tror jag kan bli en väldigt ärlig och fin dialog.
Jag fick en association till tarot där. När man lägger tarot så finns det ju, jag vet inte om ni, hur bekant ni är med det, men man kan ju lägga utifrån stora arkanan och lilla arkanan. Och stora arkanan är ju så här som börjar med The Fool och sen så går den till The World och så har de alla de här stora liksom. Och sen har vi lilla arkanan som är lite mer som en kortlek, S, 2, 3 och så vidare. Och så har de fyra klädda kort. Så min generella uppfattning, eller som jag har lärt mig tarot då, som jag också har studerat en del, så är ju den stora arkanan står ju för det som är ödes, liksom det står för det som gäller ödet. Och får man väl ett upplägg med väldigt mycket av de korten så är det ganska starka krafter i omlopp. Medan är det ganska mycket utifrån den lilla arkanan, de här liksom kortlekskorten, så är det mer upp till dig, utan så här har du, där är det mera din egen agens. Så det är, så kan man väga det. Det tycker jag också att det finns, man kan tänka lite grann astrologin, att kanske vissa saker är ganska tunga, ödesmättade kanske, och andra känns som att här har du ett handlingsutrymme. Det har man ju alltid såklart, men att vissa saker kanske man ska gå igenom. Och sen så är det så här med saker som kommer ens väg. Det går ju att undvika saker som står i ens öde, om man säger. Men det hör ju inte, är det det man ska göra då? Eller vad händer om jag undviker det? Och jag kan undvika att betala den här räkningen. Men vad händer då? Vad får det för konsekvenser?
Ja, det blir ju alltid en orsak-verkan på något vis. Och jag håller med om det ni båda säger. Och jag brukar alltid ta exemplet, jag som har alltså Pluto konjunktion till min MC. Att det har ju också, det har ju pratats mycket om det liksom, i så här, inom astrologi, att det har ju Putin också. Ja,
I gott sällskap.
att det är det exemplet som kommer upp. Ja, men Putin har ju Pluto på MC liksom. Han har väl lejonet om jag inte minns fel. Ja, jag tror det. Jo, det har han. Och då tänker jag alltid så här, bara, ja, alltså där återigen visade på att alltså Pluto i sig, alla energier för mig i sig är neutrala. Alla är neutrala. Pluto, alltså det finns olika, alltså olika perspektiv av den energin. Det kan både vara det här plöjandet, det här plöja nya vägar. Det kan vara det här extremt djupgående. Det kan vara det mörka, det transformativa, det kraftfulla. Alltså det är för mig olika uttryck, och att under livets gång, då kanske man måste gå igenom, som du sa också Lotta, liksom att vissa saker som är mer ödesmättade för att också ha lärt känna ett visst uttryck av den energin. Kanske man har gått igenom att vara mer, vad ska jag säga, inte manipulativ, men alltså återhållet, lite mer tvångsmässig, alltså de här baksidorna man kan känna till när det kommer till just Pluto till exempel. Man kanske har fått gå igenom det för att lära känna den sidan och sen kunna ta avstamp och välja vad det är man vill uttrycka. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man har acceptans för att gå igenom de här processerna och inte lägga för mycket värdering. Liksom, jag med min skorpionmåne, jag har ju varit i the darkness och känner nu på äldre dagar att jag börjar ta mig ur det mer och mer och mer, och ser skorpionmåne egentligen bara som ett fantastiskt verktyg för intuition och för att vara väldigt receptiv och djuplodad. Och det är väl samma egentligen med dig Charlie, tänker jag, för att ha Pluto i kvadratur till månen, alltså det är också att man måste bli vän med mörkret på ett eller annat sätt. Och ur det växer det en enorm kraft. Liksom. Så jag brukar bara säga det så här, ur ett filosofiskt perspektiv. För att det är också inom det spirituella idag. Det pratas så mycket om så här, love and light. Eller att man ska liksom älska sina demoner. Det är antingen eller. Men för mig är det här hela tiden en dans. Liksom, av att vi har dag, vi har natt. Alltså det är de här, den här dikotomin som egentligen skapar en synergi. Som gör att vi kan lyfta perspektivet och växa. Så man inte fastnar och gärna inom populärkulturell astrologi vill man ju gärna fastna kanske, för att det blir så här sensationella budskap, typ och nej nu är Merkurius retrograd, och nej nu händer det här, och nej, alltså för att det blir väldigt mycket så här, återigen, man kan lägga saker utom sig och lite grann försvinna bort från det egna ansvaret och den egna upplevelsen. Och ja, jag tycker det är så viktigt att komma tillbaka till att balansen mellan ödet och den fria viljan.
Mm. Ja, också när man medvetandegör såna här energier, då blir de också mindre, då styr de ju mindre. Då har man, jag tycker att när man får syn på det här, att man, det har, när man får, när man syn är, om man får se, syn på någonting i horoskop, när det blir liksom, ja, men talbart och greppbart, så kan man hantera det på ett annat sätt. Man kan kanalisera den energin istället för att vara styrd av den. Det är väl där empowerment kommer in lite.
Ja, och till exempel då kanske för alla oss tre, om vi pratar om alltså skorpionmåne, eller jag har ju Pluto väldigt nära månen också, och kvadratur som du har Charlie, liksom att en sån grej kan vara att träna på att släppa känslor och känslomässiga upplevelser. Att aktivt alltså träna sig på det. För att det finns ju faktiskt den här risken då att väldigt mycket fastna i känslor och känslomässiga processer. Det goda med det är väl att man ofta vill gräva sig ner till vad som egentligen händer. Hur är det här egentligen? Hur känns det egentligen? Och det är ju, jag säger, en väldigt god egenskap. Men det kan ju bli destruktivt som sagt när man, som jag ibland då tidigare i livet, har suttit och bara fastnar i mörker, fastnar i känslomässiga spiraler som bara går ner, ner, ner. Fastnar också mycket i typ, vad säger man på svenska, liksom revenge, alltså att man vill hämnd och såna här grejer. Alltså, och det kan också handla om svartsjuka, liksom att gå igenom de uttrycken av energin för att sen kunna lyfta sig och göra det till en receptiv och transformativ inre kraft. Det är för mig mycket det jag vill bidra med.
Symboliserar inte månen i skorpionen, symboliseras inte den av den här svarta änkan?
Ja, säkert. Alltså, jag brukar alltid bara se den som en djup, djup, djup sjö som är helt stilla på vattenytan. Ni vet det så här, typ still waters run deep, typ att det är så stilla på sjön, alltså man ser liksom inte att det skulle ske något där under, för mycket är ju så också med skorpionmånen, väldigt dolt liksom, men där är nere så pågår det väldigt väldigt mycket och du kan aldrig nå en botten. Så ja.
Men jag tänker typ med astrologin generellt också, att så här, ett horoskop visar väldigt mycket på vad det är för förutsättningar som du kommer in i livet med. Liksom. Hur ser dina familjeförhållanden ut? Hur har du det med hur fritt du kan uttrycka dig? Hur har du det med vad du har för, sen, liksom, vad du har för motstånd, vad du har för hinder, vad du har för svårigheter? Men sen visar det också på potential och vad du har för möjligheter. Och det är nog det som är det mest häftiga med astrologin, att den liksom är så dualistisk i det, liksom, att den visar både precis som du säger och som jag tror Steve Judd ofta pratar om, att det finns en neutral nivå på allting. Sen finns det en mer destruktiv nivå eller en mer subjektivt negativ nivå, och sen finns det en positiv nivå, liksom en subjektiv positiv nivå för allting. Och att
Ja.
hitta den balansen och dynamiken i allt det där, det är ju det som är så spännande och fascinerande med astrologin och som kan hjälpa människor.
Verkligen, och liksom tillåta sig att lära känna de olika nivåerna utan skuld och skam och gå igenom de processerna. Och jag tycker, tänkte på det nu när du pratade, Charlie, liksom att där också när man tänker på barns horoskop så är det väldigt, väldigt viktigt att nu gör inte jag så mycket alltså barnhoroskop, men jag har gjort det några gånger och då tycker jag att man behöver värna ännu mer om den fria viljan och inte liksom staka ut för mycket vägar eller ja, predictions, utan man måste lämna det väldigt fritt. Men en grej som jag har reflekterat kring då när jag tittar på mitt eget barns horoskop, det är liksom att han har ju Uranus då, planeten som står mycket för förändring, lite kaos, alltså rebellisk energi, alltså det är ju nytänkande, det är ju spräcka ramarna. Precis på sin IC, som står mycket för arvet, hemmet, ursprungsmiljön, uppväxten. Och där har ju jag bara fått reflektera och ibland bara, jag har förstått de här människorna som har skrivit till mig ibland och sagt, herregud, mitt barn är född med Pluto i fjärde huset, är jag en dålig mamma? Jag bara, men nej, herregud, det är ju verkligen inget som säger det. Det går inte att tolka på det sättet. Men jag har känt av de där sakerna i mitt eget barns horoskop. Och jag tycker bara det är viktigt att sättet jag har hanterat det där på är typ att, aha, okej, det kan stå för kaos i hemmiljön. Det kan göra det. Och det där är viktigt för mig att vara lite mindful av. Att hur jag relaterar till mitt barn, jag vill också jobba med att skapa trygghet och stabilitet. Men kanske försöka, om jag ska bidra på något sätt, bidra till att det blir en lite mer ovanlig uppväxt. För det kan också Uranus stå för. Unconventional, nytänkande, fritänkande, frihet. Jag menar, jag är astrolog liksom. Det kanske kan påverka att han, ja, ni förstår vad jag menar. Så att man inte styr för mycket, men att jag tar med mig mycket liksom att bara, ja, om jag ska influera på något sätt så försöker jag vara lite mindful. Sen måste man släppa kontrollen för att alla har sin egen resa och vi behöver gå igenom saker och det är så det är. Och ha tillit till de processerna som vi har pratat om, det är extremt viktigt liksom för att jag är ingen astrolog som man kommer till om man vill veta exakt så här, jaha, vad betyder det nu att Merkurius kommer gå över min sol? Vad betyder det att jag kommer ha Saturnus i kvadratur till månen nu? Vad kommer det exakt innebära? Jag är inte en sån som kan svara på de sakerna i detalj, för att det anser jag vara en form av siande som jag tycker begränsar, utan jag vill
Då
hellre
får man gå
bolla.
till den hellenistiska astrologen.
Ja, jag kanske är en väldigt traditionell, inte en sån som er då, men en mycket mer traditionell, för att jag är mycket mer det här liksom att det här, de här mönstren, för jag tycker astrologi handlar om mönsterseende. De här mönstren kan vi se, men sen handlar det om vad du gör med det här mönstret, de här förutsättningarna. Så tänker jag.
Sen kan ju allting ta så otroligt olika uttryck också, och det tycker jag, min lärare Ashuta Bhava då, är väldigt så här, men måla upp en bild av möjligheter att så här, den här typen av områden vi är inne på, och sen kollar man med klienten, är det något av de här som stämmer överens? För att liksom nionde huset frågor kan ju vara supermånga olika saker. Det kan vara internationella resor eller så handlar det om att någon är väldigt politiskt engagerad eller så är det religion eller liksom så här. Så att man inte bara går på sin känsla och bara så här är det och så pekar man ut en riktning liksom, utan man måste ju verkligen ha en kommunikation och dialog med sin klient.
Liksom. Ja, man måste verkligen vara ödmjuk och liksom, och som sagt, jag som ofta får upp mycket bilder eller smärtor och sådana här saker och känslor, alltså i kroppen, att också där, även fast jag litar ganska mycket nu på min, alltså på min relation med vad jag känner, så som sagt, det du säger med ödmjukheten, det är extremt viktigt för att det kommer man så långt på i mötet med en annan människa, att visa att det är du som äger ditt liv, det är du som äger din sanning. Det är du som skapar egentligen din verklighet genom att du väljer också vad du tar till dig av och inte. Och ha respekt för det, alltså det tycker jag är A och O verkligen. Och det är många som glömmer det. Liksom. Jag kan inte, jag vill inte höja mig själv till skyarna, men jag tycker det är många som glömmer den aspekten av alltså det terapeutiska arbetet inom andliga praktiker. Det är jätteviktigt liksom. Ja.
Mm, håller med. Det är viktigt att ta hand om och vara varsam med de människor som vi möter.
Ja, verkligen.
Och man måste också förstå att den som kommer till en astrolog eller kommer för en reading kan ganska mycket vad det gäller och tarot eller vad det kan vara. Det kan vara ganska mycket nervositet i det. Och det kan också vara så att det man säger kan ju också ha en skadande effekt. Så det är väl det som är, det är väl viktigast, så att man inte ska skada eller onödig oro eller så för en reading. Utan det ska vara empowering. Det ska vara någonting man kan använda sig av. Blir det för mycket ångest, blir det för mycket stress kring det så blir det svårt att använda sig av. Och då blockerar man ju energierna istället.
Ja. Verkligen, och därför tycker jag det är bra. Alltså jag brukar göra som en liten disclaimer i början när jag träffar någon. Liksom att, ett, har du varit hos en astrolog förut? Det tycker jag kan vara bra att fråga. För då vet man ungefär om personen har någon erfarenhet kring det innan. Och sen också kanske gå igenom lite liksom hur jag jobbar. Vad det är jag kan se, vad det är jag inte ser. Jag ser inte död till exempel. Jag spekulerar inte kring det här med graviditeter eller skilsmässor och sådana här saker. Jag kan dock få upp ganska mycket om typ jobb och sådana här grejer. Men det är en annan sak för mig. Men just död och det är inget, alltså det kanske finns vissa astrologer, jag vet att det kanske också är mer inom den typ sideriska astrologin där det kan hända. Men jag har valt att inte gå in på sådana där saker i min praktik. Så tänker jag. Och just att liksom hela tiden ha med sig klienten och fråga hur landar det här hos dig? Och också säga att det jag läser det är att jag håller upp en spegel, men det är du som tittar på din spegelbild. Det är du som väljer också vad du tar till dig av. Och är det något som inte resonerar med mig så bara släpp det. För jag har heller inget ego i det här längre. Utan i början hade jag väl det. Jag ville väl att saker och ting skulle vara bra. Så att säga för mitt namn. Och att jag skulle få någon form av godkännande från klienterna. Men nu känner jag mer att jag gör det här med mitt fulla hjärta och min bästa intention. Och de tar till sig det de behöver och släpper det som inte är rätt. Jag har stor respekt för det.
Gud vad bra. Det låter himla fint. Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda lite grann. Jag ser att det här mötet är på väg att stängas ner också.
Ja, men det blev väldigt bra diskussion. Alltså.
Spännande.
Så här, alltså jag måste säga det liksom. Att ni får väl ha med det här i podden. Jag tycker det är så kul att prata om astrologi på det här sättet. För att det blir en annan nivå. Alltså det blir dels filosofiskt och det blir etiskt och det blir praktiskt. Och det går att prata om det på ett sätt som, där man får gå in och vara lite mer djupgående. Det är inte så ofta man kommer i sådana sammanhang i Sverige. Så jag tycker det är väldigt kul och stor eloge till båda er. Att ni har skapat det här forumet.
Ja, precis. Tack. Ja, verkligen. Det är roligt att gå in med diskussionerna. Och särskilt ibland så tänker jag också där, hur mycket ska man förbereda sån här podd? Ibland kan det vara Jag vet inte om vi ska med det här, men ibland kan man ju förbereda väldigt mycket, men ibland så får man liksom lita på processen, att man har det här i bakhuvudet, i ryggmärgen, och sen så kommer det som komma skall. Och att den här intuitionen leder en dit man ska.
Ja,
och det gör vi gör ju samma sak i våra readings och sen som i den här podden nu då, sen att olika poddar har lite olika fokus. Men det här är ju ett, jag tycker det är spännande med de här diskussionerna.
Mm. Just det här att flowa lite mer och så med intuitionen, det går väldigt mycket i linje med mina noder. Södra noden är jungfrun och norra noden är fiskarna.
Vi har tvärtom.
Okej, ja. Så att för mig är det väldigt viktigt att släppa och ja, good enough och lita mer på känslan och intuitionen och låta det flowa. Ja, och du kanske ska ge dig ut och jobba lite mer Charlie, lite mer praktiskt arbete och ja.
Verkligen. Det känns som hälsocoach med en norra Norden i jungfrun kan vara ganska bra.
Ja. Väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Det tror jag på.
Frida, var kan man hitta dig någonstans?
Ja, man kan hitta mig på Instagram. Där heter jag esoteric_adventures. För det är mitt namn. Esoteric Adventures Astrology. Sen kan man även hitta mig på min webbsida som är esotericadventures.com. Sen har jag också en andlig cirkel tillsammans med två kollegor till mig. Stella Fadell som driver Celestial Podcast och Karin Jonsson som har Soulscape. Hon är ja, energihealer och utbildar transmedium bland annat. Så jag har en cirkel, en andlig cirkel där vi pratar om astro och medialitet och allt möjligt. Där kan man också hitta mig, Sacred Circle Official på Instagram.
Underbart, gud vad härligt. Mm. Och som en sista fråga då, vad eller vem eller vilka är din inspiration astrologiskt?
Alltså jag skulle nog säga att hittills har det varit Steve Judd och Stephen Forrest. Ja, kanske väldigt tråkiga svar, två vita gubbar. Men än så länge. Sen finns det såklart så många andra duktiga. Jag läser ju Mountain Astrologer, den tidningen. Och där finns det så mycket duktiga skribenter. Jag har börjat hitta nya också nu. Så att jag ska bredda min syn lite grann. Och sen vill jag vara en inspiration för mig själv också.
Det tycker jag låter himla bra. Ja. Men tack så jättemycket för att du var med.
Tack Frida. Vad roligt att ha dig här.
Ja, men tusen tack att jag fick komma och vara med. Och ja, verkligen som jag sa, så stor, så kul att ni gör detta. Och stor eloge till er liksom, för att hitta balansen i det här komplexa och det förenklade. Det är det som behövs för att nå ut med astrologin idag. Det är väldigt bra.
Tack.
Då säger vi hej då. Tack för
att ni har lyssnat. Tack för idag.
Ha det bra. Hej då.